Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Brottsofferperspektivet, en podcast med mig, Carina Höglund. Idag så ska jag göra ett sista avsnitt för den här säsongen. Det blir alltså avsnitt 21. Men Brottsofferperspektivet kommer tillbaks igen till hösten. I sommar så kan ni lyssna på en annan podd som jag gör som heter Sommar i Stjärnsund. Den kommer jag berätta mer om sen efter det här inslaget. Men som sista inslag nu för den här säsongen så ska vi träffa en riktig legend inom kriminaljournalistiken, Hasse Aro. Tack för att du har kommit hit och träffat mig.
Ja, tack för att jag fick komma.
Och idag så är vi i Acast-studio i Stockholm. Det är första gången jag är här och spelar in, så det ska bli kul att få göra en podd med kanske riktigt bra ljud för en gångs skull.
Ja.
Jag tänkte vi skulle börja lite grann med att prata om dig och hur du har kommit in på kriminaljournalistiken.
Mm.
Och sen gå vidare lite grann med hur du har sett på förändringarna inom den och kanske lite grann om brottsofferperspektiven som du har sett genom åren.
Mm.
Känns det okej?
Okay? Känns helt okej.
Okay. Så hur kom du in på journalistbanan?
Nej, men jag var ju ung en gång i tiden och jag hade flyttat hemifrån, och min plan A var ju att jag skulle satsa på resebranschen. Så jag tog jobb på ett hotell i Stockholm, och sen så skulle jag söka till, det fanns ju olika utbildningar då, reseledare eller hotellskola i Schweiz eller sådär. Av någon anledning, för min hemliga dröm var ju att bli journalist, men jag tänkte att det går ju aldrig. Jag slängde in en ansökan till journalisthögskolan. Och då, på den tiden var det så att man genomförde tester, så det hade ingenting med betyg att göra. Och så blev ju alla som sökte blev kallade till den första testen, så det blev jag. Och det var inte så konstigt. Och då satt vi där flera hundra i en stor sal och skrev. Men sen så blev det en andra test, och då var det så att hälften av dem i den andra testen skulle komma in och hälften skulle inte komma in. Och då blev det ju väldigt nervöst plötsligt när jag blev antagen till den. Så då satt jag där i ett väntrum, och det var psykologintervjuer, och det var intervjuer med journalister och så här. Så jättenervös var jag. Men så tänkte jag, så det räcker med att hälften av oss här slår ut en, så kommer vi in, tänkte jag. Det blev mitt sätt att hantera den där nervositeten. Så jag valde ut en kille där, så tänkte jag, men jag slår ut honom då, så kan ni slå ut de andra, tänkte jag. Jag vet inte vad som hände, men jag såg honom aldrig på utbildningen. Så kom jag in på utbildningen, och jag kommer ihåg att jag bodde i Stockholm och fick antagningsbrevet en lördag, så länge sedan är det, så att de delade ut posten på lördagar.
Oj, ja.
Så jag vaknade och så låg det där, och så vågade jag inte öppna det på en gång, utan jag gjorde frukost först, och så satte jag mig ner och så öppnade det. Så hade jag kommit in.
Ja.
Det var ju fantastiskt. Så gick jag där, det var ju två år, jag var typ nästan yngst, vi var nog tre kanske som var i min ålder. Alla var betydligt äldre och betydligt erfarna, de hade gjort massor med saker. Och vad de dessutom hade gjort som inte jag fattar, för jag är lite korkad, de hade ju sökt flera gånger. Jag trodde att du söker en gång, kommer inte in så är det tack för kaffet. Nej, men de hade ju sökt massor med gånger, många av dem. Så att, ja, men det fattade aldrig jag, så det var tur jag kom in på en gång.
Vad hade du som gjorde att du kom in då?
Ja, men det är ju, alltså det var ju tester, så de testade ju då alltså språklig förmåga och sen, hur man kunde uttrycka sig och allmänbildning och sådana här saker. Så det var liksom inga kunskapsprov i matte och fysik och svenska och sånt där. Så det var väl det som gjorde att jag kom in. Och den var ju två år. Första sommaren, jag hade en klasskompis som jag hängde mycket med som hette Marcela. Hon får ett telefonsamtal från tidningen Härjedalen i Sveg. Så säger de, ja men vi har beslutat att du får jobb här i sommar. Vi godtar din ansökan. Och då säger de, va? Jag har inte sökt någon jobb hos er. Har du inte, säger de, nej. Nej, men vill du ha jobbet ändå? Och det var på hela som 12 veckor tror jag. Och då sa hon, jag kan inte ta hela. Men jag kan se om jag kan hitta någon att dela med. Och så frågade hon mig. Så fick jag jobb också. 6 veckor i Sveg i Härjedalen. Så det var mitt första journalistiska jobb.
Men då var inte det krim då?
Nej, det var det inte. Utan då var det, det var en liten tidning. Sveriges sista blytidning. Så det var ju allmän journalistik. Det finns en historia som jag tycker är lite rolig. Var redaktören Sven Egon hette han. Kallades för Svegon. För det var ju i Sveg. Kommer till mig en dag och säger, kan du skriva en artikel om att det är så dåligt med hjortron i år? Och så sa jag, men min mamma var ju uppe här igen. Hon var ute och plockade, det fanns ju mycket som helst. Ja, jag vet, sa han. Men vi brukar skriva så för att hålla norrmännen borta.
Ja, den var bra.
Så skrev jag om hjortron. Ja, men så var det. Så det var mitt första jobb.
Ja, och sen fortsätter du med vanliga journalistjobb ett tag sen, eller
hur? Ja, sen så när jag, i utbildning så gick ju en termin, ingick en termins praktik. Och då sökte jag till Radio Västmanland i Västerås, därför att jag visste att det var väldigt svårt att komma till Stockholm. Alla ville ju jobba i Stockholm, så då tänkte jag att det är bättre att välja ett första alternativ som liksom blir troligt. Och jag ville jobba med radio, det hade jag bestämt mig för. Så att då hamnade jag där. Och sen blev jag kvar där. Och det var ju också allmän journalistik. Och sen fick jag jobb på, så småningom på Radio Stockholm ett sommarvik. Och så blev jag kvar där i 4 år. Så att, och det var ju inte bara, alltså det var ju också allmän journalistik. Så att krim var inte min specialområde då, det var det inte. Sen frilansade en period, då skrev jag en del krim faktiskt. Eftersom det var inte så många som gjorde det, så det var lättare att sälja de artiklarna.
Mm.
Men sen började jag på Strix. Och då hade ju startade Strix Efterlyst med Bryn och Sven som programledare. Och sen så gick det inte så bra. Och sen så gjorde vi om det, så att då hoppade jag in som programledare. Det jobbet fick jag, för då hade jag redan varit programledare i SVT för ett program som heter Tre Kvart, som också var Strix var inblandat i. Så att då fick jag hoppa in där i Efterlyst. Ja, på den vägen.
Man kan säga att du har ju gjort liksom allting inom media. Det är tidning, det är tv, ja. Det är radio, det är podd.
Ja, alltså tidning har jag inte gjort så mycket. Det var de där 6 veckorna i Sveg då, som jag, det är det enda jag skrivit faktiskt. Alltså några artiklar som jag sålde då när jag frilansade. Men alltså mitt mål var ju radio, det var ju det jag ville jobba med. Och det var därför jag sökte praktik på radion också. För att det hade ju precis lokalradiostationen öppnat i Sverige. Så det fanns rätt många radiojobb att söka. Så att det var därför jag valde det, för att jag ville jobba med radio. Sen kom jag till Radio Stockholm. Och där ville jag jobba. Och det var en del av den utvecklingen. Sen så här med tv, det blev mer av en slump. Därför att min chef på Radio Stockholm, han tog med mig över till tv-branschen. Så det var egentligen inte mitt mål alls. Utan det var mer en slump. På radion, en av de mest intressanta dagarna journalistiskt var ju då när Olof Palme blev mördad.
Mm.
Då jobbade jag.
Okay.
Och då blev jag inkallad då, så jobbade jag extra. Då kallade de in alla. Det var ju på helgen där, så vi sände egentligen inte. Men den lördagen där kände vi hela dagen. Så då jobbade jag.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, vad heter det? Men de flesta känner ju dig från krimjournalistiken. Och som jag sa från början här, en legend inom om det. För du är väl en av de som har jobbat allra längst, om vi kommer in på krim.
Ja, det tror jag att jag är. Det är jag. Och alltså då när vi började, då i början på 90-talet. Det här är kanske svårt att fatta idag. Då krimjournalistik ansågs som lite billigt, lite dålig journalistik. Det var liksom inte fint att jobba med kriminaljournalistik, utan det var sensationslyssnad. Och det fanns ju ett par sådana här krimtidningar, kriminaljournalen och sådär, men de blandade ju då krim och sex. Så det var liksom ungefär samma standard, samma, man såg på det på ungefär, hade samma status. Så att när vi startade Efterlyst så var vi, ett av våra mål var att lyfta det här, att liksom få det att bli betraktat som seriöst. Och då bland annat så bestämde vi, hade en ganska snygg studio och sen så var jag alltid klädd i kostym och slips för att se ut som en seriös reporter.
Mm.
Så att då var det ansågs som lite billigt att hålla på med krimjournalistik då.
Så man skulle kunna säga då att kanske Efterlyst det som har liksom plockat upp.
Jag tror det. Jag tror att det är faktiskt, vi har hjälpt till med det, att vi har gjort det mera seriöst. Och så tror jag också att eftersom vi från början inte bara rapporterade om brott, utan vi hade polisen med oss och man fick ringa in tips, så gav det ytterligare en dimension som också höjde seriositeten.
Mm. Ja, men jag har ju liksom innan, alltså för er som lyssnar nu då, jag är ju då mamma till Engla som blev mördad 2008 och har ju träffat Hasse i andra sammanhang då när jag har blivit intervjuad kring allt det här hemska. Men innan det så, det enda program jag kommer ihåg, det var ju liksom att man tittade på Efterlyst. Mm. Fanns det andra program inom den genren?
Nej, det fanns det inte. Inte i tv eller radio, det fanns det inte.
Nej.
Utan det kom ju sen. Alltså, nu är det ju hur mycket som helst. Och ja. Dokumentärer på både radio och tv och det, tidningarna satsar stort. Men då var det inte så, utan det ansågs lite oseriöst.
Har du någon tanke på vad det är som har gjort att det har exploderat så?
Alltså ska man vara cynisk så tror jag att om du tittar på de andra kommersiella tv-stationerna och tidningarna så har de märkt att det lönar sig.
Ja.
Tror jag. De märkte att vi fick många tittare. Alltså fanns det ett intresse. Alltså kör de.
Ja. Men vad är det? Ska man säga då att det är de sista kanske 10 åren som det har exploderat? Mm. Ja, eller är de sista verkligen. 5 till
ja,
och med?
Ja, det tror jag. Alltså nu är det ju väldigt mycket. För att om man då ser på, det har ju hänt märkliga saker, så ser man vilken uppmärksamhet de får nu jämfört med liknande saker som kanske hände för 15 år sedan, så blir det ju enormt mycket mer uppmärksammat nu, om vi tar Arbogafallen till exempel och sådana saker som händer, så det görs väldigt mycket mer på sådana saker nu än tidigare.
Och det är ju väldigt mycket journalister idag också som, idag specialutbildar man väl sig inom krim.
Ja, det gör man säkert, det vet jag inte.
Ja, jag tror det, att man kan gå sådana utbildningar. Vad heter det? Har du sett, om man tittar på Efterlyst då, det program som du har jobbat mest med. Mm. Har du sett hur det programmet har förändrats genom åren? Eller ligger det på samma?
Det är svårt för mig att veta faktiskt. Jag tror jag är för insyltad. Men en sak som vi gjorde också medvetet och som jag tror förändrade en hel del var att vi anlade då just ett brottsofferperspektiv när vi gjorde saker och ting. För att det här är också svårt för folk som inte var med på den tiden att förstå att tidigare så handlade kriminaljournalistik bara om förövarna och staten. Och det som förövarna gjorde var liksom ett resultat av vad staten hade gjort mot dem. Och brottsoffer pratade man nästan aldrig om faktiskt.
Nej.
Och vi gjorde ju det. Så att det var ju våra, folk sa så här att ofta, du gör ju ett program för polisen. Nej, det gör jag inte. Jag gör ett program för brottsoffer. Och det var en inställning som vi tog ganska tidigt.
Folk känner ju igen mig lite också som den här bråkande personen. Mm. För jag är ju på både journalister och program och allting. Har nog bett många fara och flyga och att jag tycker om dem och att de gör mycket bra saker och så. Men Efterlyst, det är det programmet som jag tycker har bäst respekt, som jag vet i alla fall. Där man verkligen också gör samhällsnytta. Och man ser brottsoffrena och lyfter dem på ett helt annat sätt än något annat program som jag har sett. Det måste jag ge väldigt mycket cred för.
Men det har också skett en förändring i synen på brottsoffer. Därför att tidigare så var det så att man såg brottsoffren som mer eller mindre oförmögna att fatta egna beslut. De var liksom, man drog alla över en kam, de hade drabbats av något fruktansvärt och därför så var de inte tillräckliga längre. Så man skulle inte ens prata med dem därför att de var helt borta och kunde inte fatta logiska beslut. Och det här är en inställning som fortfarande ibland finns, vilket jag tycker är märkligt. Därför att är det någonting jag har lärt mig under åren så är det att brottsoffer är ju som människor i övrigt, nämligen helt olika. Mm. Det finns ju de som absolut inte vill prata om det som har hänt. Mm. Men så finns det ju de som gärna vill prata, och så finns det de också, det har jag varit med om, som aktivt använder media för att liksom hålla igång utredningen om det som har hänt dem. Och där har ju du gjort jättemycket.
Ja, men
du är, jag menar, det sätt du har agerat, så har du ju liksom verkligen motarbetat den här fördomsfulla bilden, vill jag säga, om brottsoffer. Nämligen människor som inte kan tänka själva.
Ja, men det får jag ju tacka för. För att det var väl någonting jag upplevde också när jag slängdes in i den här mardrömmen.
Ja.
Att det var väldigt märkligt, och hur folk behandlade mig helt plötsligt som att jag var liksom jättesjuk. Jag menar, jag var ju en chock och en kris, men jag var ju inte automatiskt dum i huvudet för
nej,
det.
Nej, men så är det ju. Mm. Och det har jag lärt mig genom året, att man kan inte dra alla över en kam. Precis lika lite som man kan göra det i något annat sammanhang. Alla är olika. Alltså det är klart att Sen får man ju välja hur man närmar sig. Liksom, jag menar, om man åker hem och ringer på kanske man inte gör. Men det sätt som vi har arbetat på genom Efterlyst genom åren, att vi har ju bett den polis som vi har jobbat med fråga om det är okej att vi hör av oss. Så då blir det ju ändå lite mjukare, om man får använda det uttrycket.
Men jag tror de flesta, såklart inte alla som du säger, att man inte kan dra alla över en kam. Men jag tror de flesta, det är okej att en journalist ringer, bara man respekterar om man får ett nej.
Ja, det tror jag också. Och sen så beror det på hur man vinklar och hur man gör. Men där har det blivit, det har förändrats, tycker jag, till det bättre. Det har det gjort.
Mm. Ja, det är väl också, jag vet inte, men tror du att det har någonting med sociala medier att göra också, att brottsoffer idag kan faktiskt också få ut sitt, liksom, om en tidning kör över dem eller ett program, då kan man skriva om det och då blir det rätt stort. Så att
det kan man göra, så det kan ju man använda då som brottsoffer. Fast sociala medier har ju finns en annan sida också, där man kanske, där folk anonymt kan skriva om brottsoffer hur som helst. Och där kan man ju läsa de mest fruktansvärda saker som folk skriver om människor som har blivit utsatta för brott. Ja, men hon får ju skylla sig själv. Eller ja, men då får man väl. Sådana där saker. Så på ett sätt har det blivit värre med sociala medier, tycker jag.
Ja, det är väl på gott och ont som det mesta. Har du sett någon skillnad på hur man, alltså nu har vi ju pratat om det lite grann, hur man ser skillnad på brottsoffren, att de tar ju mer plats idag. Journalister då, ser du någon skillnad på hur de tänker liksom? Som du sa förr i tiden så var det mera, vad sa du, man försöker få det så otäckt och blodigt och hemskt som möjligt. Kan du se någon skillnad på hur man behandlar brottsoffer idag i media när det gäller hur man lägger ut deras privata historia? För jag tänker mig att förut kanske man inte förstod på samma sätt att brottsofferna finns på riktigt.
Ja, men det tror jag. Jag tror att rent generellt så finns det respekt för brottsoffer, tror jag. Och sen finns det den här föreställningen att man får absolut inte prata mer om, men den håller på att ge upp. Och så tror jag också att det finns, när man skildrar ett brott, och det tror jag skildrar väldigt mycket från tidigare, så vet man att det finns ett brottsoffer någonstans, så att man är kanske lite mer återhållsam i själva skildringen av brottet. Jag tror att, och det kanske var en av anledningarna till att man såg ner på kriminaljournalistik förr i tiden, var att de kanske ägnade sig väldigt mycket åt detaljer och blod och att det skulle vara så. Och så är det inte idag.
Märker du själv att du själv har förändrats i det sättet att jobba på?
Svårt att säga faktiskt. Svårt att säga. Alltså de brottsoffer som vi har haft med i programmet har ju alla velat varit med. Och just när det gäller detaljer och sånt här, så tror jag inte vi har varit särskilt... det har inte varit en grej för oss att vara... Utan det vi har försökt skildra är ju upplevelsen och känslorna och hur det påverkar och hur man ser på polisens arbete och sådär. Så att jag menar, just de här detaljerna har vi aldrig varit särskilt intresserade av.
Mm. Jag tycker att jag kan... För jag har ju följt dig då under i alla fall 10 år nu då. Och jag tycker att jag kan se... Jag ser kanske inte en skillnad, men jag ser en skillnad på dig och andra journalister när de till exempel är med i så här morgon-tv eller någonting. För jag är ju så här som analyserar ju allting som alla så här säger.
Ja,
och då ser jag ju hur du liksom kanske inte... Du kanske säger efternamnet bara och inte hela namnet.
Nej.
Jag tycker man märker att du är medveten om brottsofferna, finns där mycket.
Ja, men så är det faktiskt. Det har du rätt i. Därför att tidigare så var det alltid så att man namngav alltid brottsoffren, men inte förövarna. Och det har jag förstått det här, att namnge ett brottsoffer är inte alltid självklart. Och det beror ju på lite grann. Alltså man väntar nog gärna på att anhöriga och släktingar på något sätt ska ge ett medgivande så att man förstår att det är okej att nämna namn.
Mm. Så man slipper, och sen att man kanske också vet om att det sänds.
Ja, precis. Där är ju folk olika.
Ja. Hur tänker du då?
Nu tänker jag på dig.
Ja. Är det jag som är olika?
Nej, men folk är olika, och du är ju väldigt noga med att du vill ju veta när, även om det inte direkt handlar om det som har hänt dig, utan indirekt, så vill du ändå veta att nu kommer hans namn att nämnas. Det vill du veta, och det kan jag förstå. Andra är ju inte sådana.
Ja. För min del så handlar det faktiskt mycket om min släkt.
Ja.
För att det är ju många då som sitter, alla sitter ju framför tvn,
ja,
och får den där kallduschen, och då, ja, vill jag lindra den så att jag kanske körlar dem väldigt mycket.
Ja. Men det där är ju också, men det är som jag säger, alla är olika.
Mm. Tror du att du kommer att fortsätta med just kriminaljournalistiken framöver? Är det där du vill?
Nu är jag ju så gammal, så att, ja, det är inte många år kvar innan jag är klar, så att jag tror inte jag byter karriär nu.
Du går väl inte i pension förrän runt en 80?
När jag blir 80?
Ja,
ja, jag hoppas, långt tidigare än så.
Alltså. Ja. Poddandet.
Mm.
Du har ju några stora poddar nu.
Ja, en.
Och jag, en bara.
Ja.
Jag har lyssnat på några av dem och tyckte, ja, de var väldigt bra.
Ja.
Hur är skillnaden på podda mot allt andra du gör?
Ja, men jag, min podd, för det är så många krimpoddar nu.
Ja.
Och en del är väldigt bra, och en del tycker jag är på gränsen till liksom etiskt. Kan man etiskt ifrågasätta. Men... Och eftersom det är så många, så har jag i min podd fokuserat på utredningsperspektivet. Jag pratar med utredare, de som har varit med och löst olika fall. Så att jag kör inte offerperspektivet, jag kör inte förövarperspektivet, utan jag pratar med utredare. Därför att väldigt ofta när det är stora brott, uppmärksammade brott, så är det polisen med ett enormt engagemang som tar sig an de här fallen och som metodiskt och ibland långsamt, men ändå fortsätter framåt tills de har löst det.
Mm.
Och det är inte så att mord och andra våldsbrott så här löser sig själva, utan det krävs ju att någon tar tag i. Och skillnaden mellan att lyckas med en utredning och att misslyckas ligger ofta hos dem som har utredningen.
Mm.
Dels pratar man ju ofta, när man tittar på tv så där och ser på deckare och utredare, så är det ju deras intuition plötsligt i bilen, så kommer de på hur allting är. Så går det inte till i verkligheten, utan det är ju ett väldigt metodiskt och ibland ganska tråkigt arbete de håller på med. Som de måste kartlägga olika saker och hålla på. Och det kräver då, jag tror att i grunden för att orka hålla på, så krävs det ett engagemang.
Mm.
Jag har ju träffat massor med utredare genom åren som verkligen personligen vill lösa det här fallet.
Ja, jo, det förstår jag. Jag tänker att, men samtidigt kan jag tycka att, alltså, jag förstår det du säger, men jag kan tycka det är lite läskigt också med alla såna här poliser och utredare och advokater och jag vet inte allt vad det är, som sitter i tv-program och poddar och såna här saker och berättar runt de här fallerna.
Mm.
På något vis blir det liksom som att, om vi pratar mord då, så blir det som att det är så många som ska uttrycka sig.
Mm.
Jag vet inte, jag ser det som också på gott och ont. Det är ju svårt liksom att vara generell sådär, men jag kan tycka det är lite magstarkt ibland.
Mm. Ja, men det kanske var. Men det är en annan sak som jag tycker har förändrats genom åren, och det är samhällets syn på brottsoffer. Det har ju ändå skett en förändring. Till exempel det här med att man får ha en advokat, ett eget biträde som brottsoffer. Det infördes, och det tror jag är väldigt bra. Så att där tycker jag att det har gått framåt. Men jag tycker att nu verkar det som om det stannar upp eller på väg tillbaka och nu ska det bli svårare att få ett biträde och sådana saker. Så det känns som liksom man går tillbaka igen, vilket jag tycker är tråkigt. En annan sak som jag engagerat mig väldigt mycket i är skadestånden.
Ja, just det.
Och hur det fungerar i Sverige, vilket jag tycker är under all kritik. Man har ändrat det lite grann, men det blev inte en millimeter bättre.
Nej, det blev det verkligen inte.
Så att, jag tycker det är jättekonstigt det här med skadestånd. Nej, det har ju du varit med om.
Ja.
För att, jag vet, i Norge, då är det så att då tar staten ansvar.
Mm.
Om man blir tilldömd ett skadestånd, då betalar staten det här. Varsågod, här har du dina pengar. Sen kräver staten tillbaks pengarna från förövaren. Så blir det en sak mellan förövaren och staten. Medan offret är liksom klar. Och det, jag förstår inte varför vi inte har det i Sverige. Det är ju som vårdnadsbidraget som vi har när man ska betala underhåll till barn. Ja, men då betalar ju staten underhållet. Sen kräver de det av den som ska betala egentligen. Då kräver staten pengarna. Och det där förstår jag inte varför. Det vill bara införa. Och jag har träffat väldigt många advokater som är emot det. Som säger att ja, men då kan ju brottsoffer och frö komma överens om vilket skadestånd som helst. 1 miljard, så ska man betala det. Nej, så är det ju inte. Det är ju domstolen som bestämmer. Mm. Då bestämmer de vad de tycker är rimligt. Och så ska, ja, jag förstår, helt obegripligt för mig.
Nej, det är ju en kamp som jag har sett att du har fört. Ja, och som vi brottsoffer är jätteglada över att du tar i. För det är, det är verkligen obegripligt att det ska vara så komplicerat.
Och det finns ju exempel på människor som har råkat jätteilla ut. Och blivit tilldömda skadestånd. Som har varit då... Vi har ju rätt låga skadestånd ändå i Sverige. Men som är, i det perspektivet var rimliga. Och sen i slutändan så har de inte fått knappt någonting.
Nej. Ja, det är... Och sen är det just att det är sånt otroligt jobb man ska sitta med själv också.
Ja,
för att man får ju inte hjälp... Alltså, målsägande beträde ska i alla fall inte hjälpa till med det. Nej, även om de gör det ibland.
Ja, men det där är ju så konstigt. Det är ju bara att staten betalar ut pengarna så är man klar. Så får staten ta det här bråket med förövaren istället. För det är ju någonstans, om man nu ska ta det ett stort perspektiv, filosofiskt perspektiv. Alltså, vi har ju bildat samhällen och stater för att staten ska skydda oss. Det är liksom statens yttersta mål. Och skydda oss när vi blir sjuka, så det finns sjukvård, eller om vi blir anfallna så finns det försvar. Det är statens mål att skydda oss. Och om man råkar ut för ett brott så har ju staten misslyckats med det. Man kan inte säga att det är staten är ansvarig, men de har ändå misslyckats i det här att skydda just dig. Och då tycker jag att då måste man agera på ett sätt så att med deras perspektivet. Okej, vi misslyckades nu, men nu ska vi göra allt för att underlätta för dig i den här situationen. Och så är det ju inte.
Nej. Och frågan är väl hur framtiden kommer att se ut om inte staten börjar ta ett större ansvar. Både när det gäller det och straffen, så att man känner att man har fått upprättelse.
Straffen är ju nu, håller man ju på ska förändra. Men där misslyckas ju regeringen hela tiden när man kommer med nya förslag, därför att de är så dåligt genomarbetade så att lagrådet säger nej, men vi kan inte ha det så här.
Ja. Ja. Jo, så är det ju.
Mm.
Du har ju ett stort engagemang för brottsoffer.
Mm.
Det var ju därför jag ville ha med dig i podden här också, för det har jag ju sett hela tiden.
Mm.
Hur liksom, har det växt med att du börjar med krim eller?
Absolut.
Det
har du verkligen gjort. Alltså jag har ju genom det jobbet så har jag ju träffat väldigt många brottsoffer. Dels i oyrkesvägna, men sen också på fritiden via föreningar och sånt här, så har jag träffat väldigt många brottsoffer. Och min syn har ju förändrats väldigt mycket. Dels det som vi pratade om, som jag pratade om innan, det att man hade någon slags bild av hur ett brottsoffer är, nästan en fördomsfull bild. Den får man ju slänga, för så är det ju inte. Och så det jag också har sett, att människor som du sa alldeles nyss, människor som drabbas vill ha upprättelse. Det är väldigt få som vill ha hämnd, utan man vill ha upprättelse. Och den som ska ge den här upprättelsen, det måste ju vara staten, för vem annars ska ge den? Så att Och jag har ju då hållit föredrag för olika föreningar, så märker man ju att de som är där, som alla har varit med om liknande saker, ändå är väldigt olika. Så man kan aldrig liksom, innan man har träffat någon, ha en bild av hur den personen reagerar. Men jag tycker ändå att det som har slagit mig, och som jag brukar säga, att människor som råkar ut för saker och ting ändå är goda. Alltså det är inte så att man förlora tron på mänskligheten och allt för att man råkar ut för någonting som man skulle kunna tro. Alltså jag brukar säga att det fanns ondska i samhället, det visste jag när jag började. Men att det fanns så mycket godhet, det är någonting som har förvånat mig genom åren.
Ja, fint. Mm. Det man kanske tappar ett tag, det kanske är alltså, förtroendet för rättssäkerheten, ja. Ja. När man kommer till just det som vi pratar om, ja. Med skadestånd. Och...
Ja, det finns ju många som, och det pågår ju nu en debatt om rättssystemet, det finns ju många som har synpunkter och menar att vårt rättssystem inte fungerar, men så är det ju inte. Vi har ju faktiskt ett ganska bra rättssystem i det här landet. Sen kan det ju i vissa enskilda fall bli alldeles fel, men det ligger ju i grunden i ett rättssystem att ibland blir det fel, för att det finns inga perfekta rättssystem. Och där kan jag tycka att diskussionen ibland går lite för långt nu.
Har du själv varit utsatt för något brott?
Nej, inte alls på den nivån. Mm. Alltså det här normalläget jag haft. Ja. Man har snott min gamla Vespa, man stulit 3 gånger, fått tillbaka den varje gång och sen lite sådana saker, men inget stort.
Mm. Men hur är det att vara så här känd person då? Kan du gå på stan eller hur funkar den biten?
Ja, men vi lever ju i ett ganska tryggt samhälle, så det är... Mm. Folk tror att förövare då skulle varga på mig, men så är det inte. Det funkar inte så faktiskt, utan om man är liksom en yrkesförbrytare, nu pratar jag om sådana liksom, då ingår ju liksom rättssystemet som en del i spelet på något sätt, och där är vi också med, så att jag måste säga att de förövare, alltså de nu pratar om liksom folk som lever på kriminalitet, de som jag träffat, de har ju alla liksom, ingen har varit sur eller arg eller hotfull, det har aldrig hänt, utan
det är lite förvånad faktiskt, ja. För det är ju kanske en sån förutfattad mening jag har.
Ja, snarare tvärtom, att om man träffar någon så... Alltså någon kan ju vara sur för de tyckte att man hängde ut dem och så, lite ondödan. Men i stora hela så tycker de att det där ingår i spelet, liksom. Det är spelets regler. Så det är faktiskt inte hänt. Sen, det var en som blev sur en gång och skulle spöa mig. Men det var ju för att jag inte kände igen honom. Han tyckte själv att han var väldigt framgångsrik gangster. Och så visste inte jag vem man var, så blev han inte kränkt.
Ja, så kan det ju vara.
Ja. Men sen de här andra då som begår mord, de är ju inte, oftast inte yrkesförbrytare och sådär, så att de, när man träffar, det är ju svårt, de är inte arga heller, men de, för dem det är ett helt annat regelsystem som jag inte riktigt har förstått.
Men du kan i alla fall, men jag tänker på alla andra som kanske beundrar dig då, ja. som programledare och så. Får du vara i fred från dem?
Folk är trevliga.
Ja. Vad härligt att höra, faktiskt. Tack Hasse för att jag får träffa dig idag och fått höra om dig och din kriminaljournalistikbana. Och lite grann om hur du jobbar.
Mm, tack.
Ja, förresten, kommer ni köra Bira Efterlyst i höst igen?
Jajamensan.
Det blir det, ja.
Exakt startdatum vet jag faktiskt inte, men någon gång där i månadsskiftet augusti-september.
Vad bra. Ja. Då kör vi Brottsofferperspektivet och Efterlyst i höst igen.
Ja, det gör
tack
vi.
Så mycket.
Tack.
Hej.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Brottsofferperspektivets podcast. Nu tar vi ett litet uppehåll och jag hoppas att vi är tillbaka igen i slutet på augusti eller början på september. Håll utkik på Brottsofferperspektivets Facebook-sida. Där kommer det mer information. I sommar så kan du lyssna på Sommar i Stjärnsund-podden. Den tänkte jag göra med människor som bor i Stjärnsund eller som kommer förbi Stjärnsund. Det kommer bli en mixad podd med intressant, roliga och allvarliga ämnen. Vill du vara med och bidra till Brottsofferperspektivets podcast så får du gärna swisha en slant. Du hittar numren på Facebook, Brottsofferperspektivet och på Instagram och Acast. Allting bokförs och redovisas. Annars får du gärna dela podden med dina vänner. Jag önskar dig en fantastisk sommar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.